Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej Andreas Elving.
Hej.
Igen kan vi säga, för vi pratades vid om amerikansk politik här i nyhetspodden för en vecka sedan. Då höll demokraterna på med sitt partikonvent inför presidentvalet i höst. Den här veckan är det dags för republikanerna, och de har nominerat Donald Trump till sin presidentkandidat. Inte särskilt överraskande. Det vi gjorde förra veckan var ju att jag bad dig beskriva Joe Biden, den demokratiska kandidaten, i några ord. Nu har vi ju Donald Trump och hans parti som vi ska prata om nu, och då är det ju ett annat läge på det sättet att Donald Trump har det ju sagts miljoner ord och skrivits hur mycket som helst om, men om du nu så här på stående fot skulle beskriva honom kort, så vad skulle du säga?
Jag skulle säga att han är han är inte en politiker, utan mera en sån här tv-kärna från docusåpa-världen. Väldigt okonventionell. Det går inte att gissa sig till vad han gör till nästa, utan han kan överraska.
Ja. Och om vi talade om Biden då som en lite grå politiker från etablissemanget, så talar vi ju nu då om den raka motsatsen, eller hur?
Precis, ja. Grå och tråkig kan man inte kalla Trump.
Nej, exakt. Och det här är alltså nyhetspodden från Svenska Yle, och jag heter Karin Götelid. Nu är det ju så då, som jag sa, att nu pågår republikanernas konvent, och jag tänkte att vi skulle försöka titta lite på just igen då liksom innehållet i politiken och vad det är man liksom vill med det här presidentvalet. Men nu är det ju så att inför konventet så hade de ju inget program som de presenterade.
Ja, det stämmer. Traditionellt sett vart fjärde år hålls det här partikonventen. Då presenterar partierna sina partiprogram, skulle vi kanske kalla det här. Party platforms, säger de.
Ja.
Och demokraterna hade som sagt förra veckan sin version och presenterade ett lite på 90 sidors dokument med olika såna här politiska åsikter. Ganska traditionellt, så som de alltid har varit, kanske en lite snäppe åt vänster, men i alla fall ganska traditionellt.
Mm.
Republikanerna däremot valde att skippa hela den här processen och gav en kort deklaration: vi stöder president Trump, och med tillägget vi står emot demokraterna och deras agenda. Så att Det här stöder ju nog lite de kritiker som säger att republikanerna har egentligen ingen ideologi mera, utan det enda de har är Donald Trump.
Ja, men om vi försöker titta på någonting då som Donald Trump vill. Inför förra valet så var det ju då Make America Great Again, America First till exempel. Vad döljer sig, eller vad finns liksom i de slagorden?
Först måste vi säga att han hade ju tänkt ändra sin slogan till Keep America Great den här gången. Men nu har man gått tillbaka till Make America Great Again, eftersom det ju har gått åt skogen i USA under 2020 i och med coronapandemin. Så att nu är man tillbaka till det igen. Och nu kan man väl säga att det som man hänvisar till är allt det fina som Trump hade gjort innan den här coronapandemin slog till. Då var ju ekonomin gick på räls, arbetslösheten var rekordlåg. Och det gick, med de mätarna mätt, så gick det ganska bra för USA. Börsen slog nya rekord hela tiden och så vidare. Så nu tror jag nu när man lyssnar på retoriken, så är det nog det som man talar om. Man vill tillbaka till, nu när ekonomin är usel, så nu ska Trump få chansen att bygga upp den igen.
Ja.
Men samtidigt måste man ju säga att de målar upp mycket hotbilder till vad som kommer att hända om då demokraterna tar makten.
Ja, precis, för att det är ju då det här, vid det här laget är det ganska kända konceptet, just precis att inte tala så mycket om vad man själv vill, utan måla upp hotbilder. Och här har vi ju redan fått höra och se, fast konventet fortfarande pågår, höra och se en hel del om vad som händer ifall demokraterna vinner, eller hur?
Ja, så är det. Och de här raskravallerna, eller ska vi säga kravallerna som har skett under den här åren efter den här George Floyds död, så på sätt och vis passar ganska bra inför Trump också, för att då har man bilder på kravaller och bilder på fönster som slås sönder och bilar som sätts i brand. Och budskapet är då att om demokraterna tar över så är det här det Amerika vi får. Det är lite ironiskt det är det förstås eftersom det är det här Amerika vi lever i under Donald Trump de facto. Ja. Men budskapet är i alla fall klart och går säkert hem.
Ja. Ja, går hem säger du. Då tänkte jag det att vi talar ju hela tiden om att Joe Biden leder i opinionsmätningarna och det gör han. Men det är ju inte så att Trump har ett stöd, för det har han ju. Vem går det här budskapet hem hos?
Nu tror man ju att det här budskapet går hem hos de hårda Trump-anhängarna, de som oberoende inte skulle vika från hans sida. Och jag tror att strategin är väl mycket det att få fart på alla de väljarna nu, så att säkert ingen av dem stannar hemma. Utan man måste försöka få upp valdeltagande i sina gräsrötter, i de väljare som man redan har. För det verkar ju nog inte som att man försöker utöka väljarkåren så att säga. Nej. Att man försöker nå till nya väljare, utan här handlar det om att motivera sina egna och att få dem på fötter. Mm. Och det ska ju sägas att valet var ju väldigt jämnt senast. Mm. Det var inte många, det var 70, 80, 90 tusen röster som avgjorde i vissa nyckeldelstater. Så det Steve Bannon till exempel sa här om dagen innan han blev arresterad, men det är en annan historia. Men Trumps tidigare chefstrateg Steve Bannon sa att vi måste komma ihåg att det var väldigt jämnt senast och det hänger på väldigt lite, och därför är det här valet så jätteviktigt. Och han har alldeles rätt. Det ska nog väldigt mycket till för att Trump ska lyckas med samma sak som senast. Men jag tror alla bedömare som nu är väldigt säkra på sina slutsatser, så behöver nog komma ihåg också det att om någon kan bryta mot konventioner, om någon kan göra det omöjliga så att säga, så har Donald Trump visat att det är han.
Ja, men alltså de som nu stöder Trump, och de är alltså då fortfarande sådana som inte gillar etablissemanget, som har känt sig förfördelade av den gamla politiken. Det, ja, vilka är de riktigt?
I opinionsmätningarna, när man tittar på siffrorna bakom de här stora helheterna, så ser man att nu visar siffrorna att Trump har förlorat nästan alla kategorier som han tidigare vann. Till exempel, eller kan vi säga, de enda som han har kvar är vita män utan utbildning, utan högskoleutbildning helt enkelt. Och den gruppen liksom finns kvar. Sen har han tappat bland kvinnor, välutbildade kvinnor. Han har tappat överlag bland välutbildade. Tidigare i förra valet så vann han de vita väljarna ganska tydligt överlag. Och så här, men att nu visar siffrorna på att det ser ganska tufft ut för honom. Så tror man på dem, så har han nog väldigt svårt att vinna. Men själv gör han ju inte. Och han menar att hans budskap går hem. Och tydligast kan man ju säga att om man ser den typiska Trump-väljaren, en vit man som saknar högskoleutbildning.
Ja, just det. Och det som du sa då, det som han gjorde under sin presidenttid, innan corona kom, så var det så då att de här väljarna faktiskt fick det bättre?
På sätt och vis, man kan ju säga att arbetslösheten var väldigt låg, ja. Så väldigt många hade jobb.
Just
nog.
Det.
Men de facto så har ju löneutvecklingen inte varit speciellt gynnsam i USA, och det är väldigt svårt att klara sig med såna jobb som har minimilön till exempel. Det är stört omöjligt att klara sig. Man måste ha flera jobb helt enkelt för att klara sig. Det är också ens hälsovård är också bunden till arbetsgivaren i USA på ett helt annat sätt än här. Så att många hade det, och den hälsovården brukar inte finnas med de här riktigt låglönejobben heller. Så att de hade det nog inte speciellt bra. Men det är så i en typisk sån här sak i amerikansk politik, är den här, man har en sån här dröm om att det ska bli bättre. Och kan man liksom upprätthålla den här drömmen att det är nog på rätt väg, det blir nog bättre, saker ser bra ut, så kan man hållas fast också, fast man hållas fast som Trump-anhängare, ska vi säga, fast ens egen verklighet är ganska tuff.
Ja, just det. Ja. Och den tuffa verkligheten då, den blev ju då ännu tuffare då just på grund av coronapandemin. Och här har ju då Trump fått utstå enormt mycket kritik för att han inte, för det första tog han det inte på allvar, är ju det allmänna omdömet. Och sen har han liksom hela tiden kommit för sent eller så varit liksom otillräcklig i sina åtgärder. Tror du att han på något vis kommer att försöka ändra på det här nu?
Trump tror jag inte kommer att ändra på sin... Trump är den han är, han visar. Och det är inte mycket yttre omständigheter som förändrar det. Men den här bilden som du beskriver om hur Trump hanterar pandemin var nog inte alls den som i första kvällen presenterades på Republikanernas partikonvent. Nej, förstås kan man väl säga. Ja, utan där var det snyggt producerade videon som visar en helt annan bild om hur bra Trump klarar av det. Och hur resolut och starkt hans ledarskap var för att få den här pandemin under kontroll. Och det är klart, det här budskapet är förstås svårt att sälja åt den stora massan, de som ser lite bredare och jämför med andra länder. Men nu finns det säkert en målgrupp också som tror, det var nog, när jag själv tittar på det här, så nu, det är väldigt välgjort och väldigt välproducerat. De är nog väldigt skickliga på politisk kommunikation i USA generellt.
Ja, det är de verkligen. Om vi tänker då på den här apparaten runt Trump, så det är då det republikanska partiet som nominerade Trump då första gången för 4 år sedan. Det här partiet då, hur har det liksom förändrats, eller vilken process har det gått igenom nu under Trumps tid? För om man tänker på hans företrädare, så de känns ju nu som oerhört ganska moderata och ganska annorlunda personer jämfört med Trump, om vi tänker på George W. Bush och Ronald Reagan, som också uppfattades som väldigt speciella då på sin tid. Men steget nu vidare till Donald Trump är ju ändå det är en ganska annorlunda person här nu. Är partiet också annorlunda?
Partiet är nog väldigt annorlunda, ja. Det kan man nog säga. Man kan väl säga att det som Donald Trump representerar i sin retorik, en sån här ganska hård populistisk högerretorik med när man talar mot invandring och väldigt svartmåla motståndaren väldigt starkt. Så den har alltid funnits nog i det demokratiska partiet.
Men
det
republikanska,
alltid, i det republikanska partiet, förlåt. Men det har varit de här ytterfalangerna som liksom inte har haft makten, utan de har alltid funnits och fört oljud, men ändå alltid har den här mittfåran så att säga varit den rådande. Ja. Medan nu är det den falangen som har tagit över helt och hållet. Och det gör ju att många traditionella republikaner inte alls känner sig bekväma. Och det har vi ju sett att väldigt många prominenta republikaner stöder inte Trump nu, utan till och med stöder Biden.
Ja.
Och nu är det lite speciellt att de presidentkandidaterna före Trump i det republikanska partiet, inget av dem, varken den valde, alltså George Bush eller Mitt Romney, så stöder Trump i det här läget. Och det är ju nog anmärkningsvärt att det republikanska etablissemanget har nog flytt fältet, kan man säga, och en ny det är inte fel att säga generation, men ett nytt gäng så att säga, det är de som styr nu på många sätt.
Ja. Bekommer det Trump alls att till exempel George Bush inte är med, eller Mitt Romney, eller Colin Powell som var en framstående republikan på sin tid?
Ja, nej, det bekommer nog inte Trump alls. Jag tror att han till och med trivs med det här. För honom är det ytterligare ett tecken på att etablissemanget har fel, och nu ska det här gamla, ruttna etablissemanget krossas, och se nu på alla de här gamla dammiga politikerna. Förstås stöder ingen av dem mig, säger Trump, för att de representerar ju det felaktiga och den här förlorande delen av republikanerna som nu ska sopas bort, och nu är det bara Trump som gäller.
Mm. När vi pratade om Joe Biden förra veckan, så bad jag dig placera Joe Biden på den finländska politiska kartan för att vi skulle få någon uppfattning om var han står. Och då placerade du honom som en liberal, socialliberal, men kanske då ganska lite till höger, men ändå så där i mitten. Går det att placera Donald Trump på en finländsk politisk karta?
Nu, det går ju däremot ganska bra faktiskt, eftersom Donald Trump nog är en hjälte överlag för populistpartier, högerpopulistpartier världen över. Och till exempel Sannfinländarna har presenterat sig själv som The Trump Party när de har pratat med utlänningar ibland. Och, det finns nog den här, det skulle jag säga, att de är alldeles styrda. Trumps republikaner är ett högerpopulistiskt parti och placeras på den finska kartan i ska vi säga, Sannfinländarnas högerfalang. Däremot måste man ju säga att republikaner traditionellt sett hör inte alls hemma där.
Nej, just det.
Och det är ju det speciella, att man har liksom helt förändrats nu. Utan om man säger, om jag placerar Joe Biden, jag talar väl lite om en höger sosse också när
ja,
det gäller
exakt.
Biden och sosse-epitetet, eftersom man står fackföreningsrörelsen väldigt nära det demokratiska partiet gör det. Och därför är det svårt kanske att placera dem någon annanstans än ändå hos det, liksom socialdemokratin och vänstern i Finland. Mm. Men republikanerna hade varit mycket mera traditionellt sett ett mitten-höger-parti. Där var många europeiska partier också har känt sig ganska hemma att ha att göra med sådana här moderatare republikaner som traditionellt har varit mittfåran. Ja. Men allt det här är ju bortsopat nu. Det är väldigt svårt nu att samarbeta till exempel med republikanerna för partier i Europa. Därför att de går inte att känna igen längre.
Nej, just det. 2 månader kvar ungefär till presidentvalet i USA. Joe Biden leder, men som du sa här, Trump vill och kan göra det omöjliga. Är han uträknad? Eller det är han knappast?
Nej, det är han nog inte. Han är nog inte uträknad. Det är väl svårt att hitta nu sådana här seriösa bedömare som skulle säga att han på något sätt skulle ha ett övertag nu i alla fall. Men alla, de flesta vill väl nog ha en liten asterisk där i slutet att helt säkra kan vi inte vara att Biden vinner, utan visst har han chans. Men med sådana här traditionella mätare, om man tittar till opinionsmätningarna i de nyckeldelstater som han måste vinna, så är det nog väldigt svårt för honom.
Där får jag säga tack till dig igen, Andreas Elving, USA-kännare, till vardags ska jag då tillägga, politisk sekreterare i Svenska Folkpartiet. Jag heter Karin Götelid och det här var Nyhetspodden. Tack för att du lyssnade. Hej då!